Vi har ett spännande möte här ikväll som jag är glad att ni har kommit hit för. Och det handlar om tvivel, när jag tvivlar. Jag tror att för varje person så på ett eller annat sätt så drabbas vi utav tvivel. Vi hamnar i stunder utav besvikelse, utav sorg, utav missmod. Dagar när vi känner att vi skulle hellre dö än att leva. De här sakerna gör att vi många gånger faller in i tvivel och sådana aspekter utav vår tillvaro, otro helt enkelt. Jag tror att det är en ond makt som verkligen utnyttjar de här situationerna. Och många ger upp på sin tro just i de stunderna. Det sägs att, eller det är ju så som vi vet i naturen, att på sommaren så är alla träd gröna. Men det är när vintern kommer, när det blir mörkt, när det blir kallt, då finns det bara några träd som fortfarande är gröna. Och så är det, tror jag, i vårt kristna liv. Det är lätt att vara grön, det är lätt att vara andlig och alla de här sakerna när saker och ting går bra. Men när livet är svårt, när det är tufft, då är det en annan situation och många frestas då att hamna i tvivel, att hamna i otro. Kanske när man slutar att tänka på, finns det en Gud överhuvudtaget? Och om vi ska kunna stå fasta som de här vintergröna träden så behöver vi ha en grund för vår tro, en stabil grund för vår tro. Och det som jag tänkte dela med mig av idag är fem stycken principer som har hjälpt mig att kunna ha en tro, en stabil tro som med Guds nåd också kan hjälpa mig att behålla den tron i tider utav svårigheter. Så jag skulle vilja dela med mig utav det idag. Men jag skulle vilja börja med att vi hade en bön tillsammans. Så låt oss böja våra huvuden. Käre Herre, tack att vi får komma inför dig och vi får be om din närvaro. Vi ber att du ska ge oss några ord eller tankar idag som kan vara till uppbyggelse för oss. Så jag ber att de ord som jag säger inte ska komma från mig själv utan att det ska vara ifrån dig, ifrån ditt ord. Och det ber jag om och tackar dig för vad du kommer att göra. I Jesu namn. Amen. Det var en turistbuss som åkte runt och guidade ett gäng turister. Och den här turistbussen stannade vid en väldigt fin och prålig kyrka. Och guiden där, han tänkte han skulle vara lite rolig. Så han tog mikrofonen och han sa, ser ni den här fina kyrkan där ute? Och alla sa, ja vi ser den, alla i bussen sa det. Och så frågar han, ser ni det fina kyrktornet? Stapeln där, ja visst vi ser den. Ser ni de fina inskriptionerna där på dörren i kyrkan? Jajamän, sa alla turisterna. Och sen frågar han, ser ni Gud? Och nej, det gör vi inte, sa de. Ja, det är för att han inte finns, sa guiden. Och alla skrattade. Men det var en person, en av de här turisterna som var kristen. Och hon tyckte inte det var så roligt. Men hon var ganska finurlig, så hon gick fram där och bad dem att få låna mikrofonen. Och det fick hon göra. Och så sa hon att, kära turister, ser ni vår utbildade guide här? Och ja, sa alla turister, vi ser honom. Ser ni den fina kavajen som han har på sig? Jajamän, sa de allihopa. Och den fina klockan han har och skorna och slipsen. Jajamän, vi ser det. Och sen frågade den här kvinnan, ser ni hans intelligens? Nej, svarade de. Och det är för att det inte finns. Det är många personer som resonerar på ett sådant sätt att för att vi inte kan se Gud, för att han inte uppenbarar sig på just det sätt som jag önskar, så finns han inte, så existerar han inte. Och det här leder många till tvivel och otro. Jag träffade en person som jag hade haft kontakt med och samtalat med. Och han var ateist. Han sa att jag tror inte på att det finns någon Gud. Och jag frågade honom, vad skulle det krävas för att du skulle börja tro på att det finns en Gud? Och han svarade, jo Jonathan, om jag skulle tro på att det finns en gud, då skulle det krävas att Gud uppenbarade sig för mig. Han visade sig för mig och sa, hej, det är jag som är Gud. Och sen så för att bevisa att han var Gud så trollade han fram en massa djur rakt framför ögonen på mig. Och sen så skulle man kunna testa de här djuren och se att de faktiskt var verkliga djur och inte bara någon illusion, utan att ja, det faktiskt var sant. Då skulle jag tro på Gud. Men många gånger så ser vi just det här dilemmat när vi pratar om tro. Att man säger att jag måste se någonting för att kunna tro. Och varför gör inte Gud mer mirakel och de här bitarna? Vi ska titta på det också idag. Men först så skulle jag vilja definiera ordet tro. För det tror jag också är lite en del missuppfattningar om. Idag så sätter många likhetstecken mellan tro och önsketänkande. Eller tro och inbildning kanske man säger. Man säger att tro, det handlar om att tro på någonting man vet inte är sant. Och vi har tro på ena sidan och sen har vi vetenskap på andra sidan, eller hur? Vi har fakta, vi har bevis, vi har de här fasta sakerna på ena sidan och sen har vi tro som är mer vagt och svagt och tvetydigt och som inte riktigt är så säkert. Nu, visst, det finns trosuppfattningar som är väldigt tvetydiga. Det finns trosuppfattningar som inte är trovärdiga och sanna. Men, och som inte är väldigt stabila. Men den bibliska definitionen av tron är en helt annorlunda sak. Det står att tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man inte ser. Så här är inte tro något önsketänkande, utan det är en övertygelse. Nu, om jag är övertygad om någonting så måste det betyda att det finns någonting att grunda min tro på, eller hur? En övertygelse, det är inte bara något hopp, utan det är någonting som grundar sig faktiskt på fakta. På sånt som är, vi har det här ordet på svenska, att någonting är trovärdigt, eller hur? Det är värt att tro på. Och det är mer den bibliska definitionen utav tro. Albert Einstein, han satte inte tro och vetenskap i konflikt med varandra, utan han sa så här ganska finurligt. Vetenskap utan religion är halt. Och sen religion utan vetenskap är blind. Och det håller jag med om. Det stämmer överens med Bibelns definition utav tro. Att tro och vetenskap komplementerar varandra. De går inte i konflikt med varandra om det är sann vetenskap, om det är sann tro. Så på ett eller annat sätt så har vi alla tro. Jag har hört kanske att folk har sagt att jag är inte troende. Men varje person är troende. Vi tror alla på saker och ting. Ateister tror lika mycket som den mest övertygade kristna personen. Så att tro är helt mänskligt att göra. Ta till exempel om vi går på en strand och sen så ser vi fotspår i sanden. Vad tror vi då? Då tror vi att någon har gått där, eller hur? Har vi sett den personen? Om vi inte har sett den personen då? Kan vi tro på den då? Vi har orsaker till att tro på det, eller hur? För vi ser fotspåren, vi ser tecknena på det. Och så gör vi hela tiden. Men det är antaganden. Vi kan inte bevisa bortom allt rimligt, eller ja, vi kan bevisa bortom allt rimligt tvivel, men vi kan inte bevisa det på det sättet att om inte personen verkligen står där, att han syns. Så Bibeln säger så här i Hebreerbrevet 11:3. Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Så genom tron så kan vi förstå saker. Vi kan förstå att världen är skapad genom något osynligt, genom Gud. Genom vad då? Jo, genom det som vi ser. Precis som med de här fotspåren, hänger ni med? På grund av fotspåren så förstår vi att det finns en människa. På grund av saker som vi ser så kan vi också förstå att det finns en Gud. Och det är den bibliska definitionen av tro. Jag skulle vilja spela ett litet klipp här för er. ifrån Lifestyle TV som illustrerar det här ganska så bra. Jag hoppas att allt fungerar här.
Jag kommer hem trött och känner doften av min favoritpaj. Jag spannar igenom köket och ser äppelskal, smoothie, mjöl på bänken. Jag vet att det finns en paj, och vilken sorts av paj det är. Jag har aldrig sett den, men jag vet att det finns där. Sen finns det en lapp som säger: jag vet att du känner doften av pajen i ugnen. Och ja, du kan få en bit så fort timern ringer. Jag älskar dig. Jag vet att det finns en paj. Jag vet att den är där. Den gräddas. Det är äppelpaj. Och den är till mig. Och jag vet allt detta utan att ha sett pajen. Bevisen av dess existens finns runt om mig. Samma sak stämmer med tro. Vi har aldrig sett Gud. Men vi har sett bevisen av han runt om i världen. I karaktärerna i hans folk. Genom bönesvar. Profetior som blir uppfyllda. Sen så finns det lappen. Bibeln. Som bekräftar hans kärlek för oss. Och löftet om bättre tider. Vi har aldrig fysiskt sett honom. Eller vårt framtida paradis. Men vi vet utan tvekan att det finns. Vi har tro. Nu behöver vi bara vänta på att timern ska ringa.
Hänger ni med? Det här är en intelligent tro. För mig så var det här revolutionerande när jag förstod att Bibeln är en intelligent bok. Det är inte något flum, bara att jag plötsligt väljer att känna någonting. Utan det här är en intelligent tro. En tro som är grundad på bevis. Som är grundad på det som jag kan se runt om i min värld. Och det är det som jag skulle vilja presentera för oss idag. Romarbrevet kapitel 1, vers 19-20 säger att det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur. Det här verkar motsägande. Hur kan vi se och uppfatta Guds osynliga egenskaper? Jo, svaret är genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt, säger Paulus. Så helt enkelt, de personer som förnekar Gud och säger att det finns ingen Gud, som den här vännen sa, att bara om jag ser Gud så kommer jag tro på honom. De har egentligen ingen ursäkt. För de verk som finns runt omkring vittnar om Gud. Hur gör de det? Ja, jag kommer inte kunna empiriskt bevisa att Gud existerar. Vi måste alla välja att tro. Och Gud har inte röjt undan varenda möjlighet till tvivel. Däremot så har han gett oss väldigt starka, intelligenta orsaker till att välja att tro på Gud. Och vad jag skulle vilja säga är att vi kan förstå att Gud finns grundat på det absurda i motsatsen. För om det är så att vårt universum är ett strikt materialistiskt universum där det inte existerar någonting övernaturligt, så kommer vi få väldigt stora problem i hur vi uppfattar vår värld. Jag skulle vilja presentera 5 orsaker här ikväll. Det första är ursprung. Att vi existerar överhuvudtaget. Har ni tänkt på det? Var kommer allting ifrån? Det här är en viktig fråga som många inte riktigt tycker om att tänka på kanske. Men det är viktigt tycker jag att vi tänker på det. Var kommer vi ifrån? Ja, om vi tänker på allting som existerar runt omkring oss så har det en början. Eller hur? Här är det filosofiska argumentet som säger så här: allt som har en början har en orsak. Är ni med på det? Allting som finns En gång så fanns inte det här pappret, men någon gjorde den och då började den existera. Till och med vi som sitter här, vi hade en gång en början. Vissa av oss var det kanske längre tid än, längre sedan än för andra. Men vi hade en början och våra fäder hade en början, våra förfäder hade en början. Någonstans startade allting. Och enligt allt som vi kan se idag så har allt som har en början, det har också en orsak. Det är någonting som har orsakat att någonting börjar existera. Om vi då drar slutsatsen att universum har en början, ja, då måste det också finnas någon som har orsakat, eller någonting som har orsakat att universum existerar. I vissa teoretiska idéer så säger man att man talar om Big Bang. Att allting startade med en stor smäll. Att först fanns det ingenting och sen exploderade ingenting. Och så blev det allting som vi har. Och ni skrattar, men det här är argumentet som läggs fram. För att skjuta på det här ännu mer så har man sagt att ja, kanske det finns massa universum parallellt som ligger med varandra. Att det orsakar den här Big Bang. Men var kom de ifrån då? Någonstans måste man säga att det fanns ingenting från början och sen exploderade det och så blev det allting det som vi ser idag. Så det är en teori och vetenskapsmännen, alla vetenskapsmän är överens om att tiden hade en början. Någon gång så startade allting. Vi kan visa det på många olika sätt. Termodynamikens andra huvudsats. Jag hinner inte gå in på det så mycket, men okej, låt oss titta på den här koppen med fint vegana örtte, eller hur? Som står där. Vad händer om vi har en varm kopp te mitt på... om vi ställer det här i rummet. Vad kommer hända med temperaturen i te?
Det blir kallare.
Det blir kallare, eller hur? Det kommer inte gå ner hela tiden, ner till minus och frysa, eller hur? Om jag inte ställer det utomhus. Termodynamikens andra huvudsats handlar om att allting strävar mot en jämvikt. Alltså den här varma tekoppen, den får temperaturen som finns runt omkring den. Och så är det med allt i hela universum. Allt strävar efter en energijämnvikt. Och om universum inte hade haft en början så hade vi nått den här jämnvikten för mycket, mycket länge sedan. Och då hade allt bara blivit någonting som man kallar för värmedöden. Det är ett tillstånd där det endast finns bara värme. Ingen materia, ingen energi, ingenting annat, utan bara värme i hela universum. Och dit har vi inte kommit än. Och det visar att det finns en start på universum. Så därför så har vi intelligenta orsaker till att tro på en självexisterande Gud. Och någon säger, ja men okej, men var kom Gud ifrån då? Ja, det behöver vi inte svara på. För om vi har... Enligt Bibeln så är han evig. Han har alltid existerat. Och om det är någon som är upphovet till tid så måste den här figuren stå över tid. Är ni med? Och därför så kan vi inte vetenskapligt förklara en varelse som står över tiden på det sättet. Men vi har goda orsaker till att tro på en Gud. För det andra, design i naturen. När vi tittar runt i vår natur så finner vi den mest fascinerande designen i vår värld. Och en design kräver en designer. Hur vet vi det? Ja, låt säga att vi går ute där på den här stranden. Och istället för att se fotspår i sanden så ser vi information. Vi ser ordet hej stå inristat där. Vad tänker vi då? Var det någon som ville kommunicera ett budskap? Vi har två val faktiskt här. Antingen så tänker vi att det finns en intelligens bakom det här budskapet, den här informationen, hej. Eller så kan vi tänka att ja, det kanske det kom några vågor här som svepte upp på ett speciellt sätt och sen kanske det var lite vindpustar som svepte med sig någonting som ristade in de här strecken och så ramlade ner lite kvistar från ett träd och sen genom mycket om och men och mycket slump så lyckades de här bokstäverna H-E-J bildas. Vi har de två valen. Jag tycker att det mest trovärdiga är att det finns en intelligens bakom. Och det är de flesta överens om. Men låt säga att vi gör det lite mer avancerat. Hej, okej, det kanske slumpen skulle kunna klara av att skapa. Men låt oss säga att vi kommer ut i öknen där, mitt ute i ingenstans, och sen hittar vi en dator, en laptop som ligger där. Vad tänker vi då? Har slumpen skapat den här? Har antingen så tänker vi att någon har tappat den, någon intelligens ligger bakom den som har byggt den här datorn, som har tänkt ut och kopplat ihop alla sladdar och allting för att det ska kunna fungera. Eller så tänker vi att ja, genom miljoner efter miljoner år så kunde saker och ting, kolmolekylerna kunde ha ramlat ihop och kopplat ihop sig för att just bilda den här datorn. De två valen har vi. Jag skulle tycka att det är mycket mer troligt att vi har en intelligens bakom datorn. Låt oss ta ett steg till. Låt oss ta DNA. Ni vet att vi har DNA inom oss. DNA består utav aminosyror och många olika par inne i de här aminosyrorna. Om ni ser den här strängen. Så vad som händer, eller vad man kan säga, är att varje aminosyrepar man kan jämföra det med en bokstav. För det är ett kodsystem som kroppen förstår. Det är ett mycket avancerat språk som kroppen inser och använder sig utav. Till exempel så när DNA kopieras så öppnar sig den här strängen som ni ser. Jag har egentligen en video som jag skulle vilja visa för er också. Som visar lite om det här, men jag vet inte om vi hinner. Men i alla fall så DNA-strängen den öppnar sig. Och sen så kommer det en annan molekyl som sätter sig fast på den här DNA-strängen. Och börjar att kopiera, läsa av den här. Och den tolkar det till en annan sak. Och det här överförs det sen till en speciell kopieringsmaskin, kan man kalla det. Som faktiskt, den bygger ett protein utifrån den här kopierade DNA-strängen. Det är otroligt avancerat och det är ett språk som kroppen förstår och som kommuniceras. När vi hittar det, och det är inte bara lite information, i en DNA-sträng så finns det 3 miljarder bokstäver. Det är 1 miljon sidor, 1000 böcker om man skulle skriva det. En stapel på 100 meter utav papper som är rakt upp i en DNA-sträng, in i cellkärnan på en enda cell. Och det motsvarar, om man ska räkna om det till datainformation, i en enda DNA-sträng så är det 750 megabyte. Och ni vet, vi tycker vi har 2 gigabyte på en sån här liten hårddisk och vi tycker vi är så smarta. Vet ni, Gud har 750 megabyte inuti en cell. Inuti den allra minsta delen av cellen, där har han 750 megabyte. Om man räknar om det till hela kroppen så får man 1,5 miljarder terabyte information. Det är ganska mycket information. Och det finns det då i människan. Om man skulle ta all information ifrån alla varelser som behövs för alla varelser så skulle det få plats på en tesked. Och då skulle man ändå få plats med alla böcker i världen på den här teskeden också. Om man ska räkna om det till den här storleken. Så det är något otroligt, otroligt avancerat, det här DNA. Och för oss, för mig i alla fall, så skriker det att faktiskt det finns en intelligens bakom det här. Det finns någon som har försökt kommunicera, som har skrivit ett språk som kan uppfattas, som till och med är smartare än vad vi är. Hör och häpna. Så för mig så visar design att det finns intelligenta orsaker till att tro. Moral, vi hinner inte gå in så mycket på det, men om man ställer den här frågan. Finns det absoluta rätt och fel? Och jag tror med all övertygelse att det gör det. Utan Gud så finns det inga absoluta moraliska värderingar. Och argumentet säger att det finns absoluta moraliska värderingar och därför finns Gud. Hur vet vi att det finns absoluta moraliska värderingar? Ja, om vi säger en absolut moralisk värdering så är inte det samma sak som att säga att jag tycker bäst om någonting. Till exempel om jag säger att den godaste maten i världen är tacos. Okej, hur många håller med? Ingen! Ni har fel allihopa. Det är inte rätt. Det är sant att tacos är den godaste rätten, punkt slut. Okej? Okay? Eller låt säga att röd är den finaste färgen. Hur många tycker röd är den finaste färgen? Okej, okay, några stycken har rätt. Resten av er har fel. Nej, det är inte riktigt så som det fungerar, eller hur? För det här är bara min personlig åsikt som jag har, eller hur? Jag tycker, för mig så tycker jag att tacos är godast och kanske att röd är en fin färg. Men för någon annan så kanske är det något annat. Men när vi pratar om en moralisk värdering, en absolut moralisk värdering, så är det någonting som går utöver vad jag föredrar. Till exempel om jag säger att tortera barn för skojs skull till döds är fel. Då säger inte jag bara att ja, jag tycker att det är, för mig så är det fel och det är lite obehagligt, jag tycker inte om att se det. Utan jag säger, det här är fel, det här är absolut fel och det får inte göras. Finns det sådana värderingar? Om det finns det så måste det finnas en Gud. Och jag tror med 100% säkerhet att de finns. Och man har försökt säga andra alternativ, att var kommer den här moralen ifrån? Om man tittar på runt om i alla kulturer så ser man ändå en väldigt stor likhet mellan de olika moralerna. Det finns till exempel ingen kultur där det anses ärofyllt att löna gott med ont. Låt säga att jag blir hembjuden här utav Boerik. Och han bjuder hem mig till sig och han lagar en stor fin måltid till mig. Och ger mig en säng att sova i och jag tycker att det här var jättetrevligt. Tack så mycket Bo-Erik. Som tack så ska jag sparka dig i magen. Och så sparkar jag honom i magen och så slår jag honom och säger här får du för vad du har gjort mot mig. Skulle någon titta på det där då och säga wow, titta vilken nobel kille den där Jonathan är. Vad ädelt han sparkar honom. Knappast, eller hur? Och det är inte så, oavsett vilken kultur man än är i så skulle det inte anses som någonting ärofyllt. Och därför så kan vi se att i varje människa så finns det någon grundläggande moral. Visst, man har benat av lite här och var, men i grund och botten så finns det ändå inne i människan någon form av värderingar. Och var kommer den ifrån? Ja, någon kanske säger att ja, men det kommer från samhället. Jaha, men om ett samhälle beslutar till exempel att det är helt okej att kastrera och att eller sterilisera och att gasa ihjäl de som är utav en annan ras, som vissa samhällen har gjort genom tiden, betyder det att det är rätt då? Samhället, om vi säger nej, så betyder det att samhället är inte den som sätter normen. Någon säger att ja, men det är bara människors personliga åsikter. Ja, men då har vi det här igen. Då är det samma sak som att jag säger jag tycker inte om spenat. Men du tycker om spenat och jag tycker inte om att slå ihjäl folk med spikklubbor. Men du kanske tycker om det och det är helt okej för dig. Så då missar vi hela den här poängen. Så var kommer det ifrån? Någon säger att jo, men det handlar om överlevnad. Ja, evolutionen gjorde det så att det var mer gynnsamt att vara snäll och vänlig mot andra för människors överlevnad. Så därför så fick vi den här moralen. Men om evolutionen har gett oss moralen så handlar det ju helt enkelt om att sprida sin arts överlevnad, eller hur? Låt oss ta våldtäkt. Utifrån ett evolutionärt perspektiv är det någonting mycket, mycket positivt, eller hur? Jag får sprida mina gener till så många kvinnor som jag kan. Om det är det som driver moralen, då har vi ett stort problem. Dessutom, ta till exempel om jag ger mitt liv för någon annan. Anses det ärofyllt? Anses det moraliskt riktigt i vissa omständigheter? Ja, det gör det. Men enligt evolutionen så är det ju galenskap. Eller hur? Att ge sitt liv för någon annan, det dödar, eller det missar hela poängen med att det är den starkaste som överlever. Det handlar om att trycka ner andra och så vidare. Själviskhet borde vara det som ger oss, eller som är det moraliskt riktiga, ifall vi fått det från evolutionen. Vi kan gå igenom och titta på det här. Jag hinner inte gå igenom på allt, men slutsumman är att det enda som kan vara en moralisk standard, överstående standard, är en gud. En intelligent varelse som har moraliska värderingar, och de har han lagt i varje människas hjärta. Och det är vad Bibeln säger. Därför så har vi goda orsaker till att tro på Gud. Fjärde orsaken är profetior. Det här var den orsaken som verkligen fångade mitt intresse. Som verkligen överbevisade mig om att det finns en Gud. Det är sant det som Bibeln säger. Bibelns profetior är helt otroligt överväldigande fascinerande. Jesaja kapitel 41, vers 21-23 säger... Då säger Gud så här: för fram er sak, säger Herren. Kom med era bevis, säger Jakobs konung. Låt dem komma och förkunna för oss vad som ska ske. Var finns era tidigare utsagor? Lägg fram dem så ska vi ge akt på dem. Och se efter hur de har gått i fullbordan. Tala om vad som ska hända i framtiden så att vi kan se att ni är gudar. Gud utmanar alla som påstår sig vara gud. Han säger, ja men bevisa det då. Ser ni att Gud vill att vi ska ha tro som grundar sig på bevis? Han vill inte att vi bara ska ha en blind tro. Att vi väljer att tro på någonting som vi inte har någon orsak att tro på. Utan vi ser att Gud har... Han vill att, att människor ska bevisa det de tror på. Och hur vill han att de ska bevisa att de är gudar? De som säger sig vara gudar. Jo, han säger genom att förutsäga framtiden. Hur kan framtidsförutsägelser var ett bevis på att man är Gud? Ja, argumentet går så här. Endast en Gud som står över tiden kan förutsäga framtiden, eller hur? Om jag ska förutsäga framtiden så måste jag veta framtiden, eller hur? Och den enda som vet framtiden är den som någon som känner början från slutet. Någon som står över tiden. Så det är ganska enkelt. Och Bibeln, hör och häpna, förutsäger framtiden. Om den gör det så bevisar det inte bara Guds existens, men det bevisar också att Bibeln är inspirerad utav den guden. För mig var det här otroligt inspirerande. Jag vill dela med mig utav en utav de här profetiorna som verkligen har tilltalat mig. Det är från Daniels bok kapitel 2. Väldigt snabbt så ska vi titta igenom det här. Guds folk är fångna i Babylon. De togs ifrån Jerusalem till Babylon år 500 ungefär, eller 600 före Kristus. Och kungen där, han har haft en dröm. Kungen i Babylon har en dröm och han är orolig. Han vill veta vad han har drömt. Han kallar in sina spåmän, besvärjare och trollkarlar. Och säger åt dem att berätta för mig vad jag har drömt. Och de kan inte det. Så en man som heter Daniel, en av de här fångarna, judarna. Han får reda på vad kungen har drömt. Och han träder fram inför kungen. Han säger så här. Att Gud har låtit konung Nebukadnessar, som han hette, veta vad som ska ske i kommande dagar i framtiden. Och det här var drömmen. Jag ska läsa för er från Daniel kapitel 2, vers 31. Du och konung såg i din syn en stor staty framför dig. Och den var hög och dess glans överväldigande. Den var förskräcklig att se på. Huvudet på statyn var av fint guld. Bröstet och armarna av silver. Buken och höfterna av koppar. Benen var av järn. Och fötterna delvis av järn och delvis av lera. Medan du såg på den revs en sten loss, men inte genom människohänder. Den träffade statyns fötter av järn och lera och krossade dem. Då krossades allt sammans, järnet, leran, kopparn, silvret och guldet, och allt blev som agnar på en tröskloge om sommaren för vinden. Och vinden förde bort det så att man inte längre kunde finna något spår av dem. Men av stenen som hade träffat statyn blev det ett stort berg som uppfyllde hela jorden. Detta var drömmen och vi vill nu säga konungen vad den betyder. En fascinerande dröm. Och vi kan undra vad i all sin dar betyder det här? Ja, vi måste låta Bibeln förklara sig själv. Och då kan vi ta reda på vad det här betyder. Om man läser vidare så förklarar Daniel vad den här drömmen betyder. Det står, du och konung, konungarnas konung, som himmelens gud har givit rike, väldighet, makt och ära. I din hand har han gett människorna, djuren på marken och fåglarna under himlen var de än bor. Och han har satt dig till herre över allt sammans. Du är det gyllene huvudet. Okej? Okay? Så vem är det gyllene huvudet? Kung Nebukadnessar, den babyloniska kungen, hans rike. Klart och tydligt så säger Bibeln det. Du är det gyllene huvudet. Och det representerar då det babyloniska riket. För sen läser vi vidare att det står, men efter dig ska det uppstå ett annat rike, obetydligare än ditt. Och därefter ett tredje rike av koppar och det ska regera över hela jorden. Det fjärde riket ska vara starkt som järn. För järnet krossar och slår sönder allt, så som järnet förstör allt annat ska också detta krossa och förstöra. Så det handlar, den här statyn handlar om olika riken som skulle komma. Som började med Babylon och sen det nästkommande riket och sen det nästkommande riket. Fyra riken och sen så skulle det komma de här fötterna av järn och lera, vad de nu representerar. Och det som är så fascinerande med det här, som jag tyckte, var att om man tittar i historien. Så ser man att det har gått i uppfyllelse till 100%. Babylon regerade från 605 till 539 före Kristus. Ja, här har vi från Pergamonmuseet i Berlin. Ishtarporten här, står min fru vid den. Ni ser att det här var huvudingången till det babyloniska riket under Nebukadnessars tid. Otroligt, otroligt stort och mäktigt rike. Nebukadnessar den andres lercylindrar hittar man på Brittiska museet om någon tycker om att åka dit. Så det här har existerat, det har funnits. Men idag så finns det inget stort rike som heter Babylon, eller hur? Utan det skulle komma ett annat rike efter Babylon. Och vad var det för ett rike? Ja, om man tittar i historien så ser man att det var det medie-persiska riket som uppstod. 539 under Kyros, eller Koresh. 539 till 331 före Kristus så regerade det medie-persiska riket. Och Koresh den stores lercylinder kan man också hitta där. Man kan läsa om hur han på andra ställen om hur han erövrade Babylon och hur han dämde upp floden i Eufrat och marscherade sina soldater under muren och tog den här staden. Mycket fascinerande. Så det här var ett stort världsrike. Men idag så är inte det persiska riket speciellt stort. Det finns inte alls, det är bara Iran där borta nu. Men det persiska riket fick ett slut år 331 före Kristus. Det skulle komma ett tredje rike utav koppar. Och det är väldigt intressant. Det här tredje riket av koppar. Vilket rike var det som kom efter Medie-Persien? Vilket rike var det som erövrade det persiska riket? Någon som är historiekunnig här. Alexander den store, Grekland. Eller hur? 331 till 168 före Kristus så var det hellenistiska riket en supermakt. Alexander den store började sin erövring som 20-åring. 7 år yngre än mig. Och när han var 30 år så hade han erövrat hela den då kända världen. Och han satte sig ner och skulle njuta utav det här. 2 år senare så dog han. Och hans rike delades upp i 4 andra riken. Men det var fortfarande det grekiska riket. Och det som är väldigt fascinerande med det grekiska riket är att all deras stridsutrustning var gjord av brons. Eller koppar. Samma metall. De kallas de kopparbeklädda grekerna, eller de bronsbeklädda grekerna. Här ser ni en typisk grekisk bronsklädd soldat, hur de såg ut, hopliter kallades de. Och Det här var helt unikt. Ingen annan nation i världen har haft en armé utav koppar. Men det kopparriket som Daniels profetia förutsade, det hade det. Sen skulle det komma ett fjärde rike som skulle vara starkt som järn. Så nu har vi järn. Och vad kan det vara för ett rike som krossar och slår sönder allt det andra? Ja, vilket rike erövrade Grekland? Det nästa rike som kom var Rom. Edward Gibbon skriver så här: bilderna av guld eller silver eller brons som representerade nationerna och deras kungar blev successivt nedbrutna av den romerska järnmonarkin. Det här är en sekulär historiker som skriver. Han har ingen som helst pejling på den här profetian troligtvis. Men han använder undermedvetet eller medvetet symbolerna från Daniels profetia för att beskriva hur Rom är den här järnmonarkin som kommer och krossar allt annat motstånd. Romarriket sträckte sig uppifrån Skottland ända ner till Mellanöstern 168 till 476 efter Kristus. 168 före Kristus till 476 efter Kristus. Och väldigt passande symbol utav järn. För gissa vilken slags rustningar de hade när de krigade. Ja, det var utav järn för det mesta. Det var stål och de var järnmonarkin. Julius Caesar, kejsar Augustus, ni känner till de här personerna. Så vi har en förutsägelse i Bibeln om de olika världsrikerna som skulle komma. Och allt passar in till 100%. Över 1000 år av politisk historia var förutsagd långt innan det skedde. Babylon, Persien, Grekland och sen Rom skulle träda fram. Och det skedde precis så. Då kan vi undra, vad med de här fötterna med lera och järn? Fötterna och tårna, säger Daniel, betyder att det ska vara ett splittrat rike. Det här riket skulle inte erövras av något annat stort, mäktigt rike, utan det skulle splittras upp till många olika små riken, kan man säga. Och om vi tittar på den här tårna. Hur många tår är det här förresten?
10.
Det är 10 stycken tår. Och det som är fascinerande är att Rom delades upp i 10 riken. Hör och häpna. 10 olika barbariska stammar tog varsin del, här ser ni kartan, på 500-talet efter Kristus. De tog varsin del av Rom när Västrom föll. Och de bildade många av de staterna som vi idag har i Europa. Frankerna var en av de här. Vilket rike tror ni de bildade? Ni är duktiga. Anglosaxarna då? Ja, England. England kommer från ordet anglo faktiskt. Englarna, alemanerna, någon som talar spanska här. På spanska så heter Tyskland Alemani. Det är därför jag frågade, det var en liten kuggfråga. Alemanne är Tyskland, Burgunderna, Schweiz, Västgoterna, Spanien, Sveberna, Portugal, Langobarderna, Italien. Här, de andra har inte någon direkt representation. Men vad vi ser i alla fall i de här splittrade fötterna är det uppdelade romarriket. Det splittrade romarriket. Och mina vänner, det finns fortfarande ett splittrat romarrike idag. Det finns inget nytt världsimperium som regerar alla andras nationer på det sättet som Rom gjorde. Utan vi har massa olika riken som tycker helt olika saker och som krigar med varandra hela tiden. Några starka, några svaga. Och det sa profetian också, jag kan läsa det här. Vers 42, tårna på fötterna var delvis av järn och delvis av lera betyder att riket ska vara delvis starkt och delvis svagt. Att du såg järnet vara blandat med lerjord betyder att människor ska blanda sig med varandra genom giftermål, men att de inte ska hålla samman lika lite som järn kan förenas med lera. Man blandar järn och lera, man kan inte få det till en enhet, utan de separeras. Och många människor har försökt att ena Europa sedan Roms fall. Det har gjorts otaliga försök att ena Europa. Här är några exempel. Från historien, Kalif Umayyad på 600-talet, misslyckades. Karl den store gjorde det, lyckades ena nästan hela Europa på precis innan han dog. Men sen när han dog så delades det bland hans fyra söner. Och de tog varsin del av det. Suleiman, den första på 1500-talet, Karl den femte och Filip den andra på 1500-talet, Ludvig den fjortonde på 1600-talet, Napoleon känner ni till. 1700-talet, han försökte ta hela Europa, han lyckades nästan, men han blev besegrad och misslyckades. Kejsar Wilhelm försökte på under första världskriget, tyskarna försökte ta Europa med sin Schlieffenplan, men misslyckades. Hitler, Stalin försökte få Europa bli kommunistiskt, misslyckades. Gång på gång så har man idag till och med så försöker man fortsätta. Europeiska unionen har vi idag, eller hur? Man försöker ena dem. Men det är inte en enhet, tro mig. Experterna säger det väldigt, väldigt tydligt att det är långt ifrån en enhet idag. Europeiska unionen, här är från Folkbladet som använder profetians ord till och med omedvetet från Sverige. De säger EU må vara en ekonomisk stormakt, men politiskt är det en koloss på lerfötter. Ju fler medlemmar som drar åt olika håll, desto skakigare blir bygget. Och det är sanna ord tycker jag verkligen. En koloss på lerfötter, det är precis vad Daniel sa att Europa skulle vara i vår tid. Och vi ser över 2500 år av politisk historia som Bibeln har förutsagt i bara några få ord. För mig är det här helt överväldigande. Tänk er. Om någon kommer för 2500 år sedan och säger så här ska det hända, de här rikarna ska komma och det här ska äga rum, de ska försöka förenas med varandra, de ska inte lyckas. Och allt slår in exakt så som profetierna förutsagt. För mig är det här ett klart och tydligt bevis att att det finns en Gud och Bibeln är hans ord. Och jag tror om vi har en sån grund att stå på så behöver vi inte vackla när de här tvivlarna börjar smyga sig in. Vi har intelligenta orsaker till att tro på. Det sista riket, den här stenen, är Guds rike som krossar alla de andra rikerna. Och det tror jag att vi kommer till också mycket snart. Vi lever någonstans här i tånaglarna på den här statyn. Och snart så kommer Guds rike att upprättas. Men Jonathan, om du säger att det är så uppenbart att det finns sådana förnuftiga orsaker till att tro, hur kommer det sig då att inte alla människor är kristna? Varför är inte alla troende, om det nu är så uppenbart och så tydligt? Ja, om jag får ställa en annan fråga. Hur många av dem som röker vet att det är skadligt att röka, tror ni? 50%? Kanske alla. I alla fall i vårt land. Eller hur? Det står på paketet, va? Man är övertygad, man vet att jo, men det är skadligt. Varför röker folk då? Det är inte bara information som behövs, eller hur? För att man ska ändra på sina åsikter. Utan det här, det är faktiskt, det krävs någonting annat. Det måste finnas en villighet att göra det. Det måste finnas ett beslut från en själv att säga jag väljer att tro, jag väljer att göra det som är rätt. Och det här som är det stora problemet. Den här skeptikern som jag pratade om i början sa att ja, men kan inte Gud bara komma fram här och trolla fram massa djur, gör ett mirakel så att jag kan tro. Fariserna sa samma sak till Jesus på hans tid. I Matteus kapitel 16 så står det att fariserna och saduceerna kom och ville snärja Jesus och begärde att han skulle visa dem ett tecken från himlen. Men han svarade dem, på kvällen säger ni det blir vackert väder för himlen är röd. Och på morgonen idag blir det oväder för himlen är röd och mulen. Himlens utseende förstår ni att tyda, men tidernas tecken kan ni inte tyda. Ett ont och trolöst släkte begär ett tecken, men de ska inte få något. Jesus gick inte med på deras oresonliga begäran. De hade otroligt många orsaker till att tro att Jesus var Messias, eller hur? Jesus hade till och med gjort mirakel och under. Men dessa rationaliserade de bort. De sa, nej Jesus, om vi ska tro på dig så måste du göra exakt det mirakel som jag säger att du ska göra. Och på samma sätt säger många skeptiker idag. Ja, de försummar alla de här andra bevisen som Gud har gett och de säger nej, det där bryr jag mig inte om. Det jag vill, om jag ska tro på Gud så måste han uppenbara sig för mig just nu, precis här, på det sätt som jag förväntar. Som om Gud skulle kunna, vi skulle kunna kräva det utav Gud. Han behöver inte vårt intellektuella erkännande av hans existens. Det leder mig till en annan sak. Men vad de här människorna drevs av. Han sa att de var ett ont och trolöst släkte. Därför begärde de tecken och under. Hur man än vill försöka dölja det. Så i de flesta fallen så är orsaken till tvivel kärlek till synd. I de flesta fall så är det så. Det är att man inte vill att någonting ska vara sant. Därför så försöker man förneka det in i det sista. Man rationaliserar bort allt annat om man säger det här måste ske för att jag ska tro. Aldous Huxley, en välkänd ateist, erkänner det väldigt ärligt i sin bok Ends and Means. Han säger, jag hade orsaker till att jag inte ville att världen skulle ha en mening. Följaktligen antog jag att den inte hade någon. För mig själv, och tveklös för majoriteten av mina samtida, var filosofin om meningslöshet, alltså en tro på att det inte finns någon gud, det inte finns någon mening med någonting. Var filosofin om meningslöshet i huvudsak ett verktyg för frigörelse. Frigörelsen vi önskade var frigörelsen från ett visst moraliskt system. Vi motsatte oss moralen eftersom den hindrade vår sexuella frihet. Intressant. Så den här personen säger helt enkelt, jag kunde inte ligga med vem jag ville och därför förnekade jag Gud. Därför förnekade jag Guds existens. Ärligt, utav honom att säga det här. Men det här, mina vänner, är kärlek till synd. Och det ligger oftast till grunden för våra tvivel. Visst, när vi kommer i svåra situationer så kan vi hamna i en sån situation att vi börjar att tvivla. Men många gånger så ligger också det här till grunden. Vi tycker inte om Bibelns uppmaningar till oss. Den säger att vi ska göra si eller den säger att vi ska göra så. Vi tycker inte om det. Så därför använder vi och anstränger oss och gör varje ursäkt som vi kan hitta på för att kunna förneka Guds existens. För om det finns en Gud, ja, då måste det också finnas en morallag. Och då måste det finnas alla de här sakerna som vi har pratat om. Och då betyder det att Gud kommer hålla mig ansvarig för hur jag har levt mitt liv. Och det är en obehaglig tanke. De goda nyheterna är evangeliet. Att om vi erkänner att det finns en Gud. Vi erkänner att det finns en skapare. Och vi kommer till honom. Och får en erfarenhet med honom. Så kommer han att förlåta oss våra synder. Han kommer att rena oss ifrån allt ont. Och han kommer att ge oss kraft att leva ett nytt liv. En kraft som vi inte har i oss själva. Och det här är goda nyheter. Vår villighet att göra Guds vilja har mer att göra med att finna sanningen än en intelligens. Om någon vill göra hans vilja, säger Jesus, ska han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar om mig själv. Vill vi följa Gud? Vill vi göra hans vilja? I så fall så kommer vi att finna svar på våra tvivel. Gud är inte intresserad primärt av att vi tror på att han intellektuellt existerar. Att vi intellektuellt erkänner att han existerar. Vet ni, Jakob säger att du tror att Gud är en, det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det och bävar. Så tror de onda andarna att Gud existerar? Det gör de. Satan är mycket väl medveten om att Gud finns. Men det frälser honom inte. Bara för att vi tror rätt, intellektuellt, så gör inte det att vi blir räddade. Den frälsande tron är någonting annat. Den handlar om en överlåtelse som vi har pratat om. Detta är det evigt liv, att de känner dig, säger Jesus. Den enda sanna guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Att känna Jesus. Jesus vill ha en relation med oss som vi pratar om. Han vill inte bara att vi ska erkänna att han har rätt. Han vill ha en relation med oss. Nu, jag pratade igår om min fru. En fantastisk fru. Och Jag tycker om att ta tid med henne. Och ibland, då mellan varven när vi inte är så fullt upptagna, så kan vi ibland ha en måltid tillsammans. Vi går ut på en dejt. Och det är ju riktigt underbart att få göra det. Men om jag... låt säga att jag nu när jag tog reda på om jag skulle gifta mig med Hulda, så tog jag reda på massa information om henne, eller hur? Jag tog reda på vad hennes favoritfärg var. Jag tog reda på vad hon tyckte mest om, vad hon inte tyckte om. Jag tog reda på alla de här sakerna för att kunna vara henne till lags på bästa sätt. Och låt säga att jag samlade all information om Hulda som någonsin fanns. Okej, det hade varit väldigt, väldigt mycket information. Skonummer och allting. Var hon har befunnit sig i hela sitt liv. Jag får all den här informationen helt korrekt. Och sen skriver jag ner den på min dator och sen så bränner jag ut den på en DVD-skiva. Och nu vet jag inte hur mycket information det skulle bli. Kanske det blir 2 DVD-skivor. Men oavsett, jag har allting här på 2 stycken DVD-skivor. Tror ni att jag tar dem och äter, har en dejt med CD-skivorna? Vet ni, många gånger så tänker vi så om Gud. Vi tror att om vi har den här intellektuella informationen så är det som räddar oss. Vi lär oss allting om Gud, men har vi en relation med honom? Det är inte samma sak. Är vi där och träffar honom? Ja visst, det är viktigt att ha rätt information om Gud. Det är viktigt att känna till sanningen. Men Jesus vill att vi ska känna honom. Han vill ha en kontakt, personlig relation med oss. Och det leder mig till den sista punkten här. Erfarenhet. En förnuftig orsak till att tro på Gud är att se på hur han har lett oss i det förflutna. Att komma ihåg bönesvar som han har gett oss. Att tänka på vad han ju fortfarande gör. Och för mig så är det här det starkaste argumentet egentligen. Jag vet att Gud finns. Inte främst på grund av massa av de här intellektuella argumenten. Även om de har hjälpt mig att komma till den slutsatsen. Men sen när jag sa, nu ska jag testa det här. Nu ska jag lämna mitt liv till Jesus. Så skedde den här förändringen som Bibeln förutsåg. Och jag lärde känna Jesus. Jag började tycka om honom. Och mitt liv började förändras helt och hållet. Bara för att jag sa, Gud, du får en chans. Jag vill släppa in dig i mitt liv. Jag vill ha en relation med dig. Och det är allt som vi behöver börja med. Där startade. Bry dig inte om förändringarna som måste till. Vi tror ibland att jag måste först göra en massa goda gärningar. Och sen kan jag bli kristen. Nej, nej, nej. Det som vi behöver göra är att ta emot Jesus och han kommer sen att forma oss. Han kommer ge oss kraften. I psalm 34, vers 9, så står det, smaka och se att Herren är god. Salig är den människa som flyr till honom. Det här kan var och en testa. Vi kan utmana varje person att säga, testa på dig själv. Överlämna det till Gud. Säg, Gud, jag vet inte om du finns, men jag vill ge dig en ärlig chans. Du får komma in i mitt liv. Du får ta kontroll över mitt liv. Jag tillåter dig att göra det. Om vi gör det så kommer vi att få ett bevis som ingen människa kan motsäga. Vi kommer ha det i vårt eget hjärta. Bevis på att Gud har förändrat våra liv. Och han har gjort det för mig. Han har gjort det för otaliga människor. Jag vet att han kan göra det för dig också. Kanske du är en sökare och du söker Gud på något sätt. Jag vill utmana dig i så fall till att verkligen testa det här. Gå till honom. Säg, Gud, jag är inte helt 100% säker på om du finns eller inte. Men jag vill ge dig en ärlig chans. Jag vill lämna mig till dig. Och jag vill att det ska bli en skillnad i mitt liv. Kanske du har redan en tro på Gud. Men ni vet hur det är oftast. Att vi tror intellektuellt att Gud existerar. Men vi kanske inte har en levande relation med honom. Vi kanske tror rätt saker intellektuellt. Men har vi verkligen, lever vi våra liv som om Gud finns? Eller lever vi som deister? Jag vet inte om ni vet vad en deist är. En deist är någon som tror att Gud finns, men han blandar sig inte i våra liv. Han finns där ute någonstans. Och ibland, kanske i riktigt svåra situationer, så får vi plocka fram honom. Men vi lever inte våra liv i vardagen med Gud i åtanke. Låt oss inte leva på det sättet. Låt oss smaka och se att Herren är god. Låt oss ta med honom i vardagen. Han kommer att göra en skillnad i våra liv.